var det Klubb Hybris.
Kul.
Eller hur?
Ja.
Hej Emma Knyckare.
Hej Ina Lundström.
Alltså för ett år sedan så startade vi en podd som heter Klubb Hybris, som gick ut på att du skulle lära mig stand-up på ett halvår. Samtidigt som du själv skulle sluta med stand-up.
Mm.
Gick sådär.
Ja.
För dig att sluta.
Gick jättebra för dig att börja.
Och jättebra för dig att fortsätta. Och så tänkte vi, det måste vi fortsätta med och göra på något sätt. Vi måste fortsätta odla hybrisen. Nu bara bestämmer man saker och gör dem. Starta en stand-up-klubb i Göteborg. I Hakets källare.
Och sen poddar om det.
Och sen poddar om det. Kramar ut från alla vinklar varenda liten hybrisdroppe. Och kallar numera allt vi gör för en del av Klubb Hybris-konceptet.
Perfekt. Jag var ju lite rädd att premiären skulle bli som Titanics sjösättning. När Titanic åkte ut på sjön första gången.
Ja.
Att det skulle bli som katastrof. Och att man skulle vara tvungen att ligga med en supersexy Kate Winslet hela kvällen.
Just det.
Och liksom skoja lite om det. Men sen började det ju faktiskt inte så bra heller. Utan det började med att mikrofonen inte funkade.
Nej. Det är ju...
För att det var en viss person som skötte ljudet. Sen så var det en tjej som, det bara kraschade allting helt plötsligt, och när mikrofonen inte hade börjat funka, då är det en tjej som spiller ut en öl på mikrofonen som jag precis har lagt ner på golvet för att jag ju håller på och mimar.
Mm.
För att botten av hennes glas, alltså vad är odds, glas kan ju gå sönder.
På många sätt.
Men hela botten på hennes bärs bara lossnar.
Du hade planerat det där. Eller hur? Den var nästan slut. Ha med en liten bågfil, va? Sågar ut glas. Ja.
Och så här i efterhand så känns det som att det blev en publik. Men typ hälften har gjort någon slags feministisk analys.
Mm.
Och hälften... nej, men tre fjärdedelar är sådana majorna-tjackisar. inte tre fjärdedelar, en fjärdedel. Och en fjärdedel är så här stand-up... människor som gillar skämt.
Mm.
Det blev väldigt fint, tyckte jag.
Mm.
För det var som att det blev någon slags uppläxning av varandra.
Ja, men precis.
Det är stand-up-mässigt att det fanns här någonting som passade alla.
Mm. Jag tyckte också att det var roligt. Det var ju en ovanlig... Det var nog många som inte hade varit på stand-up innan som var där. Folk gillar ju inte stand-up.
Av anledning.
Nej, men det är inte bara jag som inte gjorde det för ett år sedan. Utan det är ju en... höjden av självutlämnande och höjden av att ta plats. Och om det då inte är bra så blir det ju att man sitter och sekundärskäms och det kan kännas ganska olidligt. Och jag kan verkligen förstå att det är så många som inte tycker om det, helt enkelt. Men då är det ju roligt när de kommer, kanske för att kolla på Helena eller för att de följer dig på Insta eller vad det nu än är, så blir det en lite annan publik. Annars kan man ju lätt när man kör ett stand-up-gig bara uppträda inför killar som fortfarande bor hemma,
ja,
i olika åldrar.
Hemma hos dem och deras mamma.
Ja. Men det är klart att det fanns en viss oro, för att det är ju en jävla skillnad mellan vad man kan säga på en stand-up-scen och vad man kan säga i en massa andra sammanhang.
Ja, men det var ju det som var kul också då med gårdagskvällen, att det blev så här lite jobbigt för vissa ibland, lite härligare för andra ibland.
Mm.
Och att liksom, för vi hade ju ganska alltså till exempel Ludde Samuelsson och Simon Gärdenfors är ganska olika varandra i sin stil,
ja,
och du och jag är ganska olika varandra i våran stil, så det blir liksom, det är så kul att kunna visa att ja, men för att det är lätt att säga så här, stand-up är töntigt, det är tråkigt, jag skrattar inte högt, jag brukar inte gilla det, men det är att det också handlar om att man kanske inte har sett någonting som är ens egen genre.
Nej.
Utan att det är kul att kunna visa på bredden också, att det finns olika genres inom stand-up och det finns olika stilar, precis som det finns inom musik också.
Ja, men precis.
Att man gillar så olika artister. Man gillar oftast inte bara, jag gillar musik.
Nej.
Utan,
och liksom, kan du sätta på lite musik?
Det är så gott med musik.
Han heter inte det. Men vi tar David. Han tycker inte alls om hur majerna har förändrats. Han tycker att det bor alldeles för mycket människor med bostadsrätter, familjer och helt utan drogproblematik i området nu för tiden. Han tycker det är problematiskt att det har kommit en massa managementkonsulter från typ Jönköping och köpt lägenheter för 12 miljoner i Majna, för att de tycker att det känns så lite Bullerbyn. Så, åh, det är så härligt autentiskt. Typ, så här, åh. Och David har, liksom jag, hybris. Så han tänkte så här, det här med gentrifiering, det kan jag stoppa. Single-handedly. Så då startade han ett, vad ska vi kalla det? Vi kan kalla det konstprojekt. Som man kallar för Brottsvåg Majerna. som kort och gott gick ut på att göra enkla men väldigt effektiva brott som gjorde att människor som precis hade flyttat in i Majerna kände sig otrygga och flyttade därifrån. Så han gick liksom upp och ner för Älvsborgsgatan och letade efter elbilar som han slog av backspegeln på. Han gick till bara till föräldrakooperativ, inte de vanliga dagisen. Och så gick han dit och fick barnen och så mobba varann. Och sen så hängde han en hel sommar på Plaskis och bajsade i retrobarnvagnar. Och min fråga till er är, tror ni att det funkar? Nej. Nej, det gjorde det verkligen inte. För att de människorna som har flyttat, väldigt många av de människorna som har flyttat till Majerna liksom sökt sig dit från andra delar av landet till senaste och köpt dyra lägenheter. De tycker ju liksom om lite förr i tiden känsla. Det är lite så hipstermänniskor som söker sig till ett 50-tals live kan man säga. Det här är ju människor som ger sina barn ett sånt hjul och pinne att leka med. Det här är ju människor som ger sina barn löss och TBC. För att det ska kännas så autentiskt och gott liksom. Så att när han stod där på Mariaplan och skapade otrygghet, då stod ju bara de här människorna i sina fönster och var så här, nej men, kolla ett övergrepp. Nej men det är ju precis som förr i tiden. Men gud vad genuint. Hubert, hämtar du polaroidkameran här? Det här är ju som på Anderssonskans Kalles tid. Han är titta vad fint. Så jag sa det till David då att liksom, nej men alltså, du måste ju skrämma de här människorna med någonting de är rädda för på riktigt. Gluten. Då hade det gått bättre kan jag säga.
Vi har en jingle. Vi har en egen fucking karaoke-låt med superhärlig grafik till. Och sen så bokar vi ju på då, smäller upp svinroliga komiker på scen.
Bara de bästa.
Ja, och biljetterna till premiären sålde slut på 4 timmar.
Det var ju lite olyckligt om man skulle vilja att vi skulle få lite mindre hybris. Det var väldigt många mess fram och tillbaks. Fan vad bra vi är!
Ja. Mm. Ja, jättebra. En annan speciell grej med Klubb Hybris, det är ju att vi låter en stackars liten person som vi tycker är allmänt rolig på andra sätt testa sina vingar och köra 3 minuter stand-up för allra första gången i sitt liv.
Exakt. Och då ska man ju veta liksom att första gången man kör stand-up i regel är ju på en open mic, det vill säga ett ställe där vem som helst kan anmäla sig. För övrigt, hybrisen är att jag sitter här 1 år in i branschen och förklarar hur det ligger till. Men bear with me. Lyssna på mig. Jag ska börja ge stand-up-kursen också. I alla fall, det är ju det klassiska upplägget. Man får skriva upp sig på en lista, man får sitta där och vänta hela kvällen. Och så får man bli uppropad som typ den 7:e personen den kvällen som aldrig har kört innan. Det kanske har varit lite stora komiker där, men de har definitivt dratt och publiken består av komiker, typ. Som bara vill upp och köra sin grej. Så är det ju ofta. Men vi snackade ju om att för att kunna få riktig hybris, fan vad gott att köra sitt första gig, lite som jag fick göra. Jag fick ju köra mitt första gig när jag fick hålla dig i handen och höra dina skratt eka genom lokalen liksom. Och så att så här, om vi hittar folk som vi vet att vi tycker är roliga på andra sätt, som har förutsättningar för att kunna tycka att det är kul med stand-up och kunna vara bra på det, och bara bäddar in dem i liksom en snuttefilt av svinroliga, säkra komiker, myself included, från alla håll och kanter. Och så får de komma dit och de kan få ta med sina polare om de vill och bara liksom bli the star of the fucking show.
Och sen berättar vi inte hur det kommer vara på gig 2 ute i den verkliga världen.
Det får var och en möta själv.
Så jag gjorde lite research genom att gå in på internet, googla på hybris. Och då fick jag det allra första sökresultatet på Google var det här. Nämligen en flashback-tråd, mest besökta på hela internet på ämnet hybris alltså. Flashback-tråden, har tjejer lättare att få hybris? Så det är en underbar flashback-tråd. Lost Dreamer skriver. Nu kanske jag blir lite suddig. Kanske redigerar jag detta senare när jag sovit en smula. Kanske. Men ligger det inte en poäng i att tjejer lätt faller in i hybrisfällan? Frågetecken. Mm. Det här är också skrivet liksom klockan 18:15. Så att sova lite innan. Ja, absolut. Användaren Droom svarar. Verkligen inte. då tjejer är förtryckta och tror att de är sämre än män. Det är ju det som är förtryck, va? Att man tror att man tror att man är sämre. Ja. Vidare. Om man är sämre än 50% av befolkningen så tror jag inte att man drabbas av storhetsvansinne i första taget. Ja, tråkigt. Word, brother. Ja. Un perro skriver. Nej, de hoppas att det var någonting på spanska, men det var det inte. Utan un perro skriver. Jag är ingen direkt expert på ämnet. Men så där från höften så skulle jag vilja säga, ja, det stämmer att kvinnor har mycket mer hybris än män. Det är så härligt när killar skjuter lite grann från höften. Oombett, eller hur? Då får man svar. Vidare skriver han så här. Om man är kvinna och inte ser ut som ett riktigt miffo så kommer man garanterat att få en hel del uppmärksamhet från män från en ganska tidig ålder. Om man dessutom är snygg och kanske till och med cool så kommer man dränkas i uppmärksamhet. Det här gäller ju inte män om man inte uppnår Brad Pitts status. Men då drabbas man inte av hybris eftersom en gud inte kan det. En vacker kvinna däremot ligger verkligen i farozonen för hybris. Ja. Så det man kan läsa ut av Un Perros inlägg här, det är alltså att män är allsmäktiga. Och en kvinna kan lätt drabbas av hybris om någon på krogen liksom skriver kränkande ord efter hennes röv. Då är så, det är lika med hybris. Ja. Tack Un Perro för det. Mm. Blip. Användaren Blip skriver. Mycket bra skrivet Un Perro. En kvinna som går omkring och inbillar sig att hon förtjänar respekt bara för att hon tror att hon är vacker. Det vill säga en typisk Victoria Silvstedt-hybris. Vem vill ha en sån nolla som livskamrat? Inte jag i alla fall. Word.
Ja, men tjejer har ju jättemycket hybris då.
Mycket,
tydligen.
Verkligen. Mycket underkläder och mycket hybris. Ja.
Nu råkade det också vara en tjej som fick testa sina hybrisvingar igår ju.
Det fick hon.
Och köra 3 minuter stand-up för allra första gången i sitt liv. Det var mycket spännande. Det var ju då Helena Winberg som också är känd, som är mer känd som Carita Ritar på Instagram.
Exakt.
Och där är hon ju jätterolig.
Och det är hon ju även IRL. Och med IRL menar jag på krogen Red Lion vid Mariaplan där jag tillbringar en stor del av min verklighet. Ja, nej men precis. Och så frågade jag henne och så sa hon ja! Gud ja!
Det känns ovant att se dig nervös, måste jag säga.
Ja, det gör det va?
Ja.
Ja. Mm. Nej, det är inte riktigt någonting jag kanske blottar det vanliga fall.
Nej, det är inte ett naturliga habitat. Nej.
Nej, det är för att ofta ska jag liksom dölja det väldigt bra. Men jag kan inte det.
Men hur har din strategi varit inför det här liksom? Och hur har du tagit dig fram? Eller har du gått igenom olika faser? Eller hur har det funkat?
Det är absolut det är som en någon slags så här sorgprocess skulle man kunna beskriva. Alltså så här, det här att nej, det är lugnt. Det är ingen fara det här. Och sen så går det liksom, du vet, ju närmare man kommer desto svettigare blir det. Och så blir det en sån här, det är också mycket så här förnekelse har det varit. Så här att det här jag kommer säga, det är inte roligt. Och vad fan håller jag på med? Det här, ingen kommer tycka att det här är kul. Och också mycket med kroppen. Att kroppen inte har mått bra. Alltså så här, lös. Så.
Har du haft någon strategi som har funkat? Någonting du har kunnat göra?
Nej,
för inte, nej.
Det har bara nej, det har varit fruktansvärt. Jag har ångrat mig de sista dagarna ganska kraftigt. Men också, eller inte ångrat mig för att jag vill verkligen göra det här. Men det är ändå så här. Alltså humor har ju varit en så här taktik för mig. Att överleva i situationer där jag inte känner mig bekväm. Och nu helt plötsligt så liksom sätter man allt ljus på min lilla överlevnadsstrategi. Och bara så här skrinklar ihop den och smular sönder den. Och det är inte bekvämt liksom. Det är verkligen inte det.
Men vad tvekade du? Jag kommer inte ihåg exakt, för vi pratade om det på Red Lion. Ja. Och det var ju öl inblandade.
som det ofta är när man är modig. Men tvekade du då?
Absolut inte.
Nej.
Nej, då var det, det var en annan Helena som jag. Nej, men det har ju varit en så här kanske hemlig dröm länge, men ifrån liksom inte kunna åka spårvagn till och göra det här känns så här, det är lite det är ett stort kliv. Är det. Så att ja, absolut, jag har.
Kan du jämföra det med någonting annat? Har du känt typ någon, påminner det om någon annan liksom grej typ? Jag tänker att du gör ju ändå grejer, du poddar och du har utställningar. Känns det, går det att jämföra med när folk kommer och ser dina tavlor du har målat? Det är också väldigt liksom blottande typ.
Nej, man kan inte jämföra det här med någonting annat. Alltså nej, det kan man inte, för att nej, det är så jävla blottande är det. Det är så, det är helt jävla rubbat. Varför gör vi så här mot oss själva? Och jag vet ju liksom, alla de här människorna är ju väldigt roliga. Alltså så här, och jag har lätt att kanske vara rolig i sammanhang. Men att plocka ut mig själv, det är ju helt, nej. Det är som att lägga sig själv på en liksom, jag vet inte, någon typ av så här buffébord bara. Alltså det är inte bekvämt.
Har det varit den känslan typ som man kan ha ibland när man ska göra något jobbigt, att så här, om jag blir påkörd av en buss och dör nu, så är det trist på ett sätt, men det betyder också att jag slipper göra den här sjukt jobbiga grejen.
Ja, jag har planerat hur jag skulle kunna skada någon av mina hundar utan att de så här fick så här livslånga men, bara för att kunna ha någonting så här rimligt att skylla på. För det där med bryta ett ben och så, det har jag ju tänkt väldigt mycket på mitt gamla jobb där jag inte trivdes. Hur ont det skulle göra liksom att bryta ett ben för att så här klara sig bort från att jobba typ. Men nu har det mer varit att jag vill kasta andra under bussen på något vis. För att alla skulle veta om
precis,
annars.
Och då får du ju också framstå som god. Det är också bra så här, jag måste ta hand om. Det är Moder Teresa som kallar.
Det här var inte jag som var slarvig, det var min hund som hoppade ut framför den här
just
bilen.
Just det, och du är inte mer än en god människa som kommer göra det här.
Nej, för det var tvunget att det skulle blanda i något sånt.
Ja. Tänk så här, vad tror du Ulf Brunberg tvivlar så här mycket på sig själv?
Väldigt svårt att se det.
Eller hur? Du får live Ulf Brunberg nu den närmsta timmen.
Ja, jag får göra det.
Jag tror du kommer live han i baren sen efteråt också för sig. Man kan bli rätt törstig av att utmana sig själv.
Ja, och det ska jag dricka sen.
Och så var det ju lite så att hon också lades in efter pausen. Som gjorde, hon sa, hur kan ni lägga mig efter pausen? Du vet ju hur mycket jag dricker, Ina. Och då sa jag, jo fast det är Emma som är komfa. Så det är hon som bestämmer ordningen. Varför vet inte Emma hur mycket jag dricker? Det vet jag inte, men det visste hon inte. Men det var ingenting som märktes så på det sättet. Men,
det är också hybris, varför vet Emma inte hur mycket jag dricker?
Följer hon inte på Insta och för logg?
Jag ska kolla med hennes liksom allmänläkare, hennes senaste alkoholtest. Nej men fan, så himla gullig. Gullig person. Men man gör ju så. Jag tycker, när jag började med stand-up, då la de alltid den första, alltså rookien, den som kör 3 minuter, allra först på kvällen. Och det är ju så jävla taskigt.
Det är svintaskigt.
Att låta någon behöva köra inför en inte uppvärmd publik överhuvudtaget. Och om man lägger någon senare, då hinner man ju också säga, ja men snart är det ju kvällens höjdpunkt. Alltså att man bygger upp det som en jävligt fet grej och att alla då är väldigt så här,
ja men precis, och att så här,
på tårna och beredda på att vara gulliga.
Ja men bara en sån grej som att typ, du kommer ihåg hennes namn, det är liksom det sista namnet man glömmer under kvällen så här. Ja, om man råkar säga Simon Gärdfors eller Nina Lundström eller whatever, så är väl det okej, okay. Men det känns ju som att det är jävligt gött för den personen att var trygg liksom.
Ja.
Och hon kändes ju livrädd, men inte på scen, tycker jag inte.
Nej.
Hon såg rädd.
Hon kör stand-up för första gången. Ta gott emot Helena Winberg! Vad dåligt jag mår. Vad dålig magen i 2 månader alltså. Helt dränerad av all näring som finns. Problemet är att jag är folkskygg. Tillsammans då med någon slags hybris, vilket funkar ju skitdåligt ihop. Men jag har ju också sökt hjälp för det här. Jag har ju gått hos psykolog och sådär. Jag har ju faktiskt gjort det. Jag är en sån person som söker hjälp istället för att gå ut och döda människor. Utan jag har sökt hjälp. Och så min sista psykolog, jag säger sista för fan inte igen alltså. Då sitter han så här och då sitter jag liksom, spyr ur mina hemska, oh vad jag mår dåligt, usch vad det är hemskt att åka spårvagn. Alla vet hur det är. Det är inget gott läge. Då sitter han så här. Jag svär alltså verkligen. Länge. Och det är inte så att han liksom så här, åh vad hemska saker hon berättar, vad hemskt det är, utan han är fan uttråkad liksom. Han tycker att det jag berättar är så jävla tråkigt. Så jag fick liksom ingen diagnos som jag så här kände, för alla mina kompisar har ju det, alla massa så här, du vet, de har det horn, massa så här goda grejer, som massa piller liksom. Det är ju det jag vill ha. Alla vet. Det är ju det man vill ha. Och jag har inte fått någon sån, jag fick typ Alvedon eller så här. Men så jag har ju liksom gett mig själv en diagnos. Man kollar ju på internet så. Det är det här nya ADIS. Nej, det är det inte. Det var min mormor som sa så. Men nej, jag kom på att jag är ganska jagsvag. Och det är ju någonting som liksom följt mig genom hela livet. Och det är så här, jag hade en kompis här och då var jag singel och hon hade en ny pojkvän. Jag vet inte, jag var ju en väldigt dålig singel. Det var ingen så här sån. Utan det var mer så här att dålig jag är, kommer aldrig hitta någon, kommer vara så ensam och du vet, ingen jobb och allting är skit. Och hon bara så här, hade en bra idé att jag kunde komma hem till henne. Och bo på hennes vind, i hennes hus och ta hand om deras barn när de hade spelningar. Ingenting av det hon sa var dessutom sant. Det fanns ingenting som fanns. Det var bara den här killen som fanns. Men det var liksom hennes fantasi, det här att få vara den här bifiguren i hennes liksom låtsasvärld. Och jag sa ja! Amen. Precis som att jag sa ja till det här idag. Det är helt rubbat. Jag mår ingen bra. Men tack för mig. Tack för att ni lyssnade. Helena Winberg!
Nej, men hon, det såg ut på Instagram som hon hade en enorm hybriskväll sen efteråt, det som jag verkligen unnar henne. Att hon liksom satt på Kellys med ett entourage av människor och söp skallen av sig.
jag känner att jag vill, egenskap av det vetenskapliga alibit som jag utsett mig själv till nu, ta reda på exakt vad fan som hände. Om hon ens lever idag.
Vi kan ju inte testa ringa henne då.
Jag tänker det. Men
du får ha högtalare på i så fall. Jag vill veta om hon kan tänka sig att köra igen.
Det är ju faktiskt också spännande att veta.
Det måste man ju vilja om man har fått uppleva den hybrisen.
Nu ringer jag på den här sjukt obehagliga Facebook-telefonen också, som ingen människa vill.
Facebook, en telefon. Helena svarade inte, det var ju tråkigt, hon är bakis fortfarande kanske. Men det kan vi ju komma ihåg, Ina, att vi ska försöka fånga upp den som kör första gången direkt efter.
Absolut.
Nästa gång. Men gjorde vi inte det igår för att vi hade själva ganska mycket hybris, och dessutom så satte vi och tjabbade med en annan av komikerna som hade uppträtt om hans första gången upplevelse utav stand-up, nämligen Simon Gärdenfors.
Jag fick inga skratt min första gång i stort sett.
Var körde du din första gång?
Norra Brunn Bungee Comedy. Oh,
det var en tävling eller?
Ja, det var en tävling. Jag gick inte vidare. Alltså det var så här, först var det tre som gick vidare av liksom den första omgången. Mm. Och sen så var det tre som gick vidare av omgången där jag också var med. Och jag var inte med på någon av dem. Det var liksom sex nybörjare som var bättre än vad jag var.
Nej.
Vilket år var det?
Det var 2013.
Ja, men precis, för att på ett sätt så tänker man ju att du valt på svin länge. Men tog du en paus efter det eller fortsatte
nej,
du?
Nej, jag fortsatte. Jag hade bestämt mig.
Okej.
Okay. Mm. det är ju ändå kul, för det är ju såna, några genier kommer ju från Bang Comedy. Mm. Väl, Petra Mede. Mm. Kristoffer Appelqvist.
Messiah Hallberg.
Ja, så är han också därifrån.
Han vann den något år.
Då när du var med?
Nej. Nej, det var en 12-åring som vann.
Nej, vilka var det som vidare över dig? Är det någon som håller på nu?
Nej, det är ingen som håller på nu. De enda som håller på nu är jag och Felicia Jackson.
Ja, var hon med då?
Hon var med och ingen av oss gick vidare. Och ingen av oss var de sex som gick vidare liksom.
Oh, shit. Det visar ju även att stand-up är också en uthållighetssport ju.
Det är det verkligen. Mm. Men det är kul att Felicia Jackson var med, för att jag älskar henne. Mm. Men vi jobbade också på P3 samtidigt då. Och hon var...
Nej, jobbade hon på P3 redan då?
Hon jobbade med morgonpasset Sommar då. Hon jobbade på Din Gata först. Och sen så fick hon liksom flytta upp till Stor P3, för att de alltid gjorde så med Din Gata. Att de som var liksom härliga fick flytta upp ett snäpp. Mm. Och då vet jag att hon skulle köra ett gig på besök som fanns i Malmö. Ja. Och att hon frågade mig så här: vad ska jag ta för det gigget? Ska jag ta 10 000? Är det vi? Och jag bara, nej men det är liksom en rockklubb och det är inget inträde. Och så. Och då blev jag så himla glad över att hon hade, för det känns ju som att det är så första gången att man liksom inte har någon koll på vad som är rimligt.
Nej.
Jag hade ändå kört så här rap-gig innan, innan jag körde stand-up. Och typ ett av mina första gig var på Mafia Comedy. Och då så kom jag ihåg att jag kom ner där och sa, okej, jag vet att det inte är något betalt, men liksom... Men jag såg att de hade en sån här, det var en Red Bull kyl där nere liksom. Så tänkte jag, okej, de har spons från Red Bull. Så frågade jag då Laszlo som hade klubben så här, men kan man få en Red Bull? Och han har tagit upp det med mig, hur jävla arrogant han tyckte det var att jag frågade det så här.
Om man har ingen aning.
Han
tyckte det var, alltså så här, han har ändrat historien i efterhand och säger så här, och du kom ner där och frågade så här, ge mig en Red Bull. Och jag sa, du kan suga min kuk, det är vad jag kan göra. Det är inte riktigt sanningen.
Det är inte riktigt.
Det var bara så, nej det får du inte. Han sa, men han tyckte det var extremt arrogant av mig. För jag tänkte såhär, men okej, jag får inget betalt. Men jag kan få en läsk.
I alla fall.
Nej.
Men var det inte så här, nu kanske jag ljuger, men jag vill veta ifall jag ljuger i så fall. Var det inte så att, för jag fegade ju mig in lite så, och jag startade en podd med Emma, det blir ett projekt, vi får se. Oj, jag skulle också springa. Ja, visst gjorde du också så, visst fegar du också det
in. Ja, absolut. Ja. Har du hört mig berätta om det eller?
Nej, men jag bara, jag har lite oklara bilder. Kan bero på ölen.
Nej, men det var verkligen så, för att jag höll på som serietecknare innan. Och då så sa jag så här att så här, jag ska testa stand-up i 3 år. Och sen så ska jag göra liksom en seriebok om hur det är att bli stupkomiker. Och då hade jag, det var liksom att fega sig in lite, för att det är så här, jag tänkte så här att om det då går rent åt helvete så kommer det bli en bättre bok. Mm. För det är så här, det handlar om hur man blir så här misslyckad och det kommer bli så tragikomiskt liksom. Så att det blev, men om jag hade lyckats så hade det ju blivit bra på ett annat sätt. Min storebrorsa sa så här, you're hedging the bets. Jag visste inte vad det uttrycket betydde då, men han sa liksom, även om du förlorar så kommer du vinna på något sätt. Och så var det lite, men jag hade väl, det var väl liksom feghet, för att jag vågade inte bara säga så här, nu ska jag lägga testiklarna på bordet och försöka bli stand-up-komiker, om jag misslyckas kommer det göra jävligt ont. Utan det var ungefär som du, att det är så här, man gör det till ett koncept.
Jag ska göra stand-up, alltså jag håller inte på med stand-up, jag ska göra det för ett högre syfte.
Det är konceptkonst.
Ja, det är konceptkonst. Ja, det är fan vilken tönt man är, men det är sant.
Men den där historien har också utvecklats lite, för jag vet att den myten jag har hört om Simon Gärdenfors också är att du håller på med 5-årsplaner. Mm. Att det är så här, först ska jag göra serier i 5 år, sen, och då ska jag bli bäst på att göra serier, och sen så ska jag ha en rapkarriär i 5 år, och om 5 år så ska jag vara bäst på att rappa, och sen så ska jag bli ståuppkomiker, och jag ger det 5 år, och om 5 år så ska jag vara liksom en av de bästa komikerna i Sverige. Och det här har jag också hört om dig, att du liksom sitter och skriver ner dina skämt i ett Excel-dokument. Och är så här, det här skämtet om detta, och sen poängsätter hur det har gått.
Det finns en viss sanning i det.
Det måste det ju finnas, eller hur?
Alltså, det är inte så här att jag...
Det är otroligt metodiskt i alla fall.
Otroligt metodiskt, det är det sanna delen.
Du är alltså inte en soft kille.
Det har jag aldrig sagt.
Nej, men då är det i alla fall svart på vitt här nu.
Nej, men det är liksom det, jag har inte lärt mig Excel.
Nej.
Men jag sitter, det tar mycket längre tid, för jag sitter liksom motsvarande någon slags Excel där jag liksom räknar ut ett genomsnitt. Jag betygsätter liksom, jag lyssnar igenom alla gig och betygsätter liksom hur bra skämten har gått och sen räknar ut ett genomsnitt. Och det...
Spelar du in alla gig?
Ja. Mm. Så det gör jag väldigt metodiskt. Men,
när har du fått högst rankning?
Alltså, eller när har du fått högst, vilka...
ja, vilket gig har fått liksom högst poäng?
Alltså, det är rätt mycket den typen av så här, när det är... Jag menar, har ni giggat någon gång på Stockholm Comedy Club?
Inte jag.
Nej.
När de körde där på Södra Sällskapet. Där var det mycket så här... När man gubbar och kärringar som hukar sig i bänkarna. Alltså så här, som inte är någon liksom... Inte alls min publik. Men om jag kör familjevänligt där, om jag inte kör några grova skämt där, då skriker folk av skratt.
Mm.
Alltså såna här, alltså gubbar och tanter som är där liksom har fått en sån här deal att så här, vi får en middag och en stand-up-biljett för en billig peng.
Och bor på Scandic efter.
Ja, det kanske de gör. Men av någon anledning är de som skrattar högst. Liksom.
Mm,
den här lite hippare poddpubliken, de är mer reserverade.
Ja, men det
som
det
kanske egentligen är min målgrupp på ett sätt. Men de skrattar inte lika högt.
De slår sig inte på knäna när de skrattar.
Nej, då, jag har känt, om jag liksom går upp på en sån liksom, med en publik på mellan 50 och 70- 50-50 könsfördelat liksom, som liksom där har jag fått högst skratt av någon jävla anledning, men då får jag inte köra några grova skämt, och jag har fått lära mig, okej, då ska jag köra familjevänligt material. Och jag gillar ju inte idrott, men jag är rätt inspirerad av det här liksom också, som man kan säga en boxare som går ner på gymmet och tränar varje kväll och sen så liksom inför en match så har han de bästa puncharna liksom, eller så.
Men vad liksom säger du till dig själv precis när du ska gå upp typ? Säger du någonting till dig själv då, eller lyssnar du på någon låt när du är på väg till ett gig, eller typ har du någon slags ritual för att ge dig själv platsen av att nu ska jag stå framför, i detta fallet ikväll 100 pers, men i något annat fall 800 pers eller 1000 pers. Nu ska jag ta den platsen.
Ja, behöver du min publik? Jag tar lätt 2000 pers.
Behöver du
700 är det mesta.
700. Mm. Ja. Behöver du liksom styra om dig själv på något vis för att hamna i det, eller kan du bara slår du bara på den?
I början så behövde jag lite mer liksom tankelekar. Nu har jag gjort jag får ju även listor av mina gig. Så det är 920 gig ungefär jag har gjort.
Mm.
Men nu är jag ganska van vid det. Liksom. Det är nästan så att det är en del av min vardag. Men i början så var jag ju väldigt nervös och hade såna här liksom tankeexperiment och sånt där. Men då kommer jag ihåg att jag kollade mycket på Zach Galifianakis stand-up special Live at the Purple Onion.
Mm-hmm.
För han och några liksom, och några andra gig med honom, för han är så otroligt slapp och känns så obrydd och självsäker att han så här lägger sig ner på scenen och pratar om att han känner sig tjock och han går upp, alltså så här. Och då gick jag väl lite i början, när jag var rätt inspirerad av honom och liksom kollade på hans stand-up och försökte liksom låtsas att jag var han på något sätt och hade hans inställning.
Ja, för du hade väl en special som hette En slapp timme.
Mm.
Ja. Det är ju en strategi alltså.
Gör du det fortfarande?
Nej.
Nej,
det gör jag inte. Men,
jag gör det också när jag känner att jag har dåligt självförtroende.
Mm.
Så tänker jag bara så här, hur hade Jossan Johansson gjort?
Ja.
Men hur var det då på, det är ändå mäktigt att börja på Norra Brunn, men hur var liksom publikresponsen och så?
Den var jättedålig. Alltså, och jag kände mig i stort sett självmordsbenägen efter mitt första gig.
Men tänkte ändå, det här ska jag göra karriär på.
Så illa alltså?
Nej, jag tänkte inte att jag skulle göra karriär på det. Mm. Det var ju det att jag hade bestämt mig för att göra. Jag hade bestämt mig för, alltså jag hade ju den här fega planen att jag ska hålla på med stand-up i 3 år och sen ska jag göra en serieroman om hur det är att bli en misslyckad komiker. Mm. Så jag hade ju ändå det, men jag kommer ihåg att jag la fram den planen för min dåvarande flickvän. Och sen så liksom, när jag kom hem till henne efter att jag hade köpt mitt första gig, så frågade hon hur gick det? Och så här, det gick jättedåligt. Det var, jag mår skit nu liksom. Och hon sa liksom så här, men du behöver ju inte, om inte det är din stora dröm att hålla på med stand-up, så behöver du inte fortsätta med det. Varför ska du liksom plåga dig själv? Och det fick mig att må ännu sämre. För jag hade ju i smyg, i hemlighet, så var det min stora dröm. Mm. Men det vågade jag inte erkänna för henne. Nej. Så det var så här, liksom, det var ännu svårare så här. Och se, och liksom säga, nej, men jag har ändå bestämt mig.
Och du har ändå bestämt dig för att göra det, är 3 år. Mm.
Jo, och att det var i smyg, så var det min stora dröm. Mm. Även om jag inte vågade erkänna då. För att det är mycket mer pinsamt att misslyckas med sin stora dröm än att misslyckas med något lite...
Projekt.
Mm, mm.
Mm. Nej, men verkligen. Men så är det ju verkligen. Så säger jag till Jakob också, min kille, hela tiden. Att jag säger, ja, men det här kommer ju leda till något. Mm. Det är inte som att jag säger till honom typ att jag vill ju inte att det här ska leda till något. Jag vill ju egentligen inte göra någonting annat än det jag gör. Stå i källare där det är typ 50 pers.
Okay. Nej, men det är väl så här, alltså, det är för vulgärt att säga exakt vad man vill.
Ja, men verkligen.
Du går inte fram till någon.
Det är vulgärt att skriva en stand-up-rutin och skriva skratt inom.
Ja, men det är väl vulgärt att gå, det är som, det är vulgärt att gå fram till någon i en bar och säga, ska vi knulla?
Ja.
Men att man behöver kanske de här lite omvägarna för att det ska bli anständigt. Liksom. Man säger så här, men vi kanske kan göra det här ihop. Alla vet vad det handlar om kanske, men jag tror ändå att det är bäst för alla att man tar lite omväg för anständighetens skull.
Inte bara fram med kuken. Nej, det är,
nej, det är obehagligt.
Nej, men det är det faktiskt. Och brottsligt, tror jag. Ja, nästa gång vi kör Klubb Hybris då.
Ja.
Det blir också mäktigt. Det blir den 20 november. Även det är Hakets källare.
Det blir på temat Västlänken.
Det blir komiker som Lisa Eriksson, Jenny Stinksrök, Henrik Nyblom, Filip Hjelmér, Hampus Algotsson.
Ja, olika så, göteborgare.
Olika annat. Göteborgare med stark kärlek till Västlänken, eller svag. eller som är helt likgiltiga inför Västlänken.
Det alla har vi bra. Någon relation till Västlänken? Ja. Eller?
Även en icke-relation är en relation.
Exakt.
Ja. Ja. Det kommer bli så jävla gött, tror jag. Och det är fan rätt kul att driva stand-up-klubb. Jag känner att om någon behöver konsulthjälp kring hur man gör en framgångsrik klubb, så är det bara att höra av sig.
Hybris igen.
Mm. Mm.
Tack för idag!
Tack, hej!
Hörs nästa gång!
Det är inte alla som har en egen karaoke-låt, vill jag bara säga. Så det var värt pengarna. Life is strange and so am I. Bra! Hear me talk and walk away. Hörni, jag sköp och sjunger på danska!
Meet at the club.